Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Ja, nu är det dags för en person som jag faktiskt har dragit med lite för att intervjua, lite för att träffa, för att han och jag, vi har ett förflutet ihop, vilket har gjort att varje gång jag ser honom, varje gång jag hör honom, så har han gjort att jag har fått en stor ångest i magen. Jag har mått dåligt, jag har mått riktigt, riktigt dåligt. Jag har till och med drömt mardrömmar om honom. Ja, men nu i alla fall, det kommer ni få höra på med vad det är i podden. Men han själv, han är en riktig legendar. Han är uppväxt i Lilla Gimo och han börjar sin karriär som kokosbollförsäljare. Och sen har han varit programledare för Melodifestivalen. Han är också programledare för tv-succén Bäst i test. Han är också med nu som Dynamit Harry i Se upp för Jönssonligan, som har premiär på Simon den 25 december istället för på biograferna. Den får ni inte missa. Jag kommer sitta bänkad. Och han har också varit nominerad i Kristallen för årets manliga programledare. Ja, han är en riktig legendar och bara växer och växer och växer och bara tar över Sverige. Nu lyssnar vi in ingen mindre än David Sundin.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, David Sundin.
Tusen tack.
Ja, tack.
Tack. Kul att vara här, är
det? Du... Jag har två saker nu som jag faktiskt tänkt vi ska gå in på.
Ja.
Det ena är ju, och det är två olika första intryck.
Ja.
Och det ena är första intrycket nu. Vi börjar med nu.
Ja.
Och då
blev den rätt märklig. Ni kan se den här på min Instagram också. Men jag kör ju en kärleksballad för dig.
Ja.
Hur kändes det i Borat direkt?
Ja, men det var vad man brukar kalla stark tobak, skulle jag säga. för jag var verkligen inte beredd. Jag trodde att det här skulle vara det första som händer. Men det första som hände var att du stod här nere på gatan
utanför Dramaten.
Ja, utanför Dramaten. Och sjöng med gitarr i sån Borat Mankini heter det.
Ja.
Så det var ju en men glad överraskning, skulle jag säga. Och väldigt modigt. Jag hatar själv att göra sådana där grejer som kan vara liksom pinsam, eller som andra ser, för att som inte är, jag kan vara pinsam på TV, men då är det ju skyddad verkstad liksom. Men det där när man ska gå ut i allmänheten och är det något med dold kamera och så där, det är jag livrädd för. Så jag verkligen hatten av. Hoppas du känner att det var värt det.
Ja, verkligen. Jag tror att jag hoppas att det kommer fler tillfällen.
Jaha.
Men nej, men jag fick ju lite ångest, för att jag hade ju en så här stor slips framför mig som stod med så här, I'm single, kiss me, ja. Stod det på den. Och då tänkte jag, men då skyddar jag lite grann könet. Ja. För att de har borrat dräkten är det lätt att någon punkkula kan hoppa ut.
Ja.
Men sen kom jag ju på att jag har ingenting där bak.
Du skulle behöva två slipsar.
Ja, jag missade den detaljen. Men det var i alla fall kul. Kul att du gillar den, i alla fall.
En bra start, tycker jag, på ett intressant samtal.
Verkligen.
Att du bör mjuka upp lite.
Ja, men jag kände det här. Du är så stel i vanliga fall, så det behövdes
exakt,
ju.
Exakt, verkligen. Ja.
Men sen är min andra grej, och det är faktiskt, du har ju verkligen så här exploderat och bäst i test och Melodifestivalen och Jönssonligan och är liksom den personen som verkligen är så här in the front. Jag vet inte vem jag ska säga att du är nya av, men du är ju David Sundin som har exploderat i Sverige med allt. Bara så här, vad man ser, rätt för det så är det en barnbok och sen är det där och sen står det där och sen är det liksom Cancergalan och det ena och
det
andra.
Ja, det kanske, säger du att det har blivit lite mycket? Är det
nej,
du säger?
Nej, inte mycket, men jag har ju sen några år tillbaka haft ganska mycket ångest för dig.
Aha.
Och sen så har jag känt så här att nej, men jag vill inte se David Sundin någonting mer.
Det får vara bra nu.
Nej, men ingenting alls.
Nej.
Och sen så dök det upp till Mello och jag bara fuck. Och jag någon gång stängde till och med av Mello på grund av att jag...
Vad består ångesten i då? Eller vad är det du har problem med?
Nej, men jag har egentligen inte problem med dig. Jag har problem med den andra sak, att inte gå in på första intrycket.
Ja.
Och det var när du och jag var på samma... jag skulle ha en framgångsföreläsning för svensk fast. Och det gick helt åt helvete i epilaget eller epi.
Ja, det har jag glömt. Ja. För jag tänkte bara på den gången när jag intervjuade dig på scen, jag och Cissi, men det var ju nice.
Det var nice. Det var på chefdagen, ja.
Ja, precis.
Men sen så har det varit så här att, och för er som inte lyssnar, så här, det här är ju en väldigt traumatisk upplevelse som jag då, som då David fick dela med mig.
Men vänta då, ska vi bara säga nu, men det som hände var att jag var konferensier och var så här, hej, välkomna till den här dagen. Det var en mäklare.
Ja. Svensk fast.
Hej alla mäklare, ja.
Alltså ingenting dumt om dem. Alltså, nej. Svensk fast var det. Ja.
Och sen så bara, nu hörni, så kommer det bli ett föredrag.
Ja, då är det en timme på scen.
Ja. Men så, gick det så dåligt, skulle du säga?
Nej, men det gick så dåligt. Alltså det gick, jag kände när jag stod där att jag kallsvettade, så kände jag, hade bland annat ett hästskämt som jag körde med att jag hoppade efter hästar och sånt. Jag kände så här, noll respons av de här 500 personerna. Noll. Och jag blev lite svettig, men sen tänkte jag så här att, nej, men jag fortsätter köra på, jag har ändå mitt sätt. Och jag var förberedd. Jag var förberedd alltså. Och sen så fortsatte jag dra mina andra. Jag berättade om någon kaka eller något sånt där. Eller, det landade inte riktigt heller. Men jag fortsatte. Jag kan inte stoppa nu. Nu är det bara öka istället. För jag får inte liksom bromsa. Nej. Så jag bara ökade liksom. Och sen så bara landade allting totalt platt. Du kommer upp sen och drar bara minsta grej. Alla garvar. Och jag känner så här, jag svettas. Jag är helt röd. Jag efteråt det här. Jag går ut efter epi, vad heter det stället?
Artipelag.
Jag kan inte ens när jag ser det, jag får ångest, bara ser. Jag har aldrig varit efter, kommer aldrig någonsin åka dit igen. med risk för att slita upp grejer. Men då, jag gömde mig bakom en container. För min taxi kom om typ 40 minuter.
Så, du sitter och väntar
så att
på
alla den. Sprang ut utanför. 500 pers sprang ut till bussarna, om du minns.
Ja, och du vill inte se dem.
Och jag vill inte att någon ska se mig. Så jag stod bakom en container och gömde mig. Och sen när taxin kom så gick jag lite så här och sen hoppade in i taxin och åkte. Och på det då, det var min magkänsla då. Och då mötte jag dig i korridoren.
Och så tänker du sen att det där är min bild av dig som jag går runt med. Liksom.
Ja, men exakt. Ja. Men jag skäms, egentligen är det alla som var där. Men du,
det var många ju. Stort event var det ju.
Ja. Men sen till grejen då. Så hör arrangören av sig efter till mig. Och säger att du, det här är du får liksom köra, du måste gå ner i pris. Kunden har klagat. Det här har varit dåligt, så att du får gå ner i pris. Du får liksom ta bort, köra gratis eller halvera priset. Wow. Och jag tog så här, kanske tog 60 000 för att göra det där. Så att, och då hörde de av sig på det. Bara de var ganska lacka på mig. Men jag hade, alltså tro mig, jag hade förberett mig.
Ja.
Så att jag säger, om jag inte hade gjort, om jag inte hade gjort mitt bästa där. Och hade liksom förberett mig för det. Så att då hade jag gått med på det. Men jag gjorde inte det där, så att jag bara nej. Så att jag blev osams med arrangören.
Men skulle du säga att det är din värsta liksom, publika liksom, alltså ditt sämsta gig?
Ja, det är bombning. Sen efter det har jag kört framgångsshowen. Det var tusentals pers där. Vi har varit runt i hela Sverige, vi har gjort grejer så här. Men där var det, och jag lärde mig mycket av den gången. Men det var en total bombning.
Men om det är till någon tröst, så kan jag säga att sådana där har jag också haft, som är liksom total katastrof. Precis här, jag kan knappt gå förbi. Vad heter det stället med gula markisen?
Dramaten.
Ja, men som är precis efter, det är krogen. In där i alla fall. Le Fou heter det.
Och Rose.
Ja, Rose. Där uppe där så var det så här, jag var bokad, skulle komma och köra lite stand-up. Och det var någon så här, lite influencers, lite partners, det var någon middag, bla bla. Och jag kommer dit och bara går upp, och då känner jag mig rätt så här het. Jag hade gjort lite bra grejer, det liksom, det flöt på, allting löste sig, alla tyckte jag var kul. Och det brukar vara liksom en grej man säger om man ska komma och köra stand-up, att någon ska behöva annonsera en och säga liksom, nu hörni, kommer det här att hända, helst ska de veta om innan. Så David Sundin kommer köra stand-up, så vet de om det. Men nu var det så här, så sa jag till hon som fixar, men ska du säga någonting? In allt var så här, det fanns ingen scen, det fanns ingen, var inget ljus eller någonting, utan det var bara så här, här är en mikrofon, och sen satt folk och käkade liksom, och ingen visste om att det skulle hända. Så jag bara, ja, men det kommer lösa sig liksom. Och alla sitter och har trevligt, sitter och käkar och snackar, så bara, hallå hörni! Och så bara, jaha, vad är det här nu då? Hälften kanske vet vem man är liksom. Och så, ja men så började, men då gjorde jag det precis som du, att bara, jag har inget val nu, jag måste liksom, bara, jag kan bara, det finns bara framåt liksom. Jag brukar säga, det är som när man, om man har tagit en grankotte och kört upp den i rumpan med det liksom stickiga, och sen det går inte att dra ut, utan den måste in och vända för att komma ut liksom. Så jag bara körde på, det här funkar inte, ingen tycker att det är kul, folk sitter och bara är sura, och jag bara körde. Sen så tror jag, kan jag ha gått 5 minuter innan liksom utsatt, och bara sa, vet ni vad, tack för mig. Jag tog min jacka, jag kollade inte på någon, jag gick rakt ut genom gatan, och sen bara gick jag. Men då fick jag också efteråt bara, nej, men du körde ju inte full tid, så vi känner att du ska liksom få mindre pröjs. Så jag bara så här, vad fan, att få stå där, jag ska fan ha mer pröjs.
Verkligen.
För att det var så jävla fick lida.
Ja, fy fan alltså.
Men så jag vet vad du
men minns du själv någonting av det här? Eller du kanske hade så mycket fokus på det, men minns du,
när du säger du det här med hästen, när du säger det här med hästen, att du kloppet, då började det ringa, en klocka faktiskt. Och att, men jag tror att det var, vet du vad, jag tror det gick snett. Om inte där, så tror jag att du hade, var det en story som var liksom lite obehaglig, att det var någonting du ville liksom så här, skapa lite obehag för att sen liksom, ja, ser ni vad jag gjorde där liksom. Och jag tror det också blev så att folk, och när man väl, så är det med stand-up också, får ett felskär någon gång och har sagt en grej som där folk bara sätter armarna i kors och bara, nej, det där blev inte så bra, då är det svårt att komma liksom komma tillbaka igen. Men jag skulle säga att jag till din du behöver inte tänka för mycket på det, för jag hade verkligen helt glömt bort det. Och när vi såg senast, när jag intervjuade dig, då hade jag helt och 100% glömt bort det.
Nu då, har du glömt bort det nu?
Nej, nu kommer jag ihåg. Nu hoppas jag att det finns liksom filmat, att någon kan skicka det här till mig.
Ja, men det tog ett tag att komma över det där, ja. Men nu är jag över i alla fall.
Nej, men efter det där, jag slutade. Jag gör inte såna grejer, alltså alls. För att det är så jävla jobbigt. Alltså det där, att bara dyka upp och vara lite roliga killen som ska bara komma och köra stand-up. För blir det fel, då är det bara, det är så råvidrigt. Så att det liknar ingenting. Men tänkte du så här, behöver jag ändra något? Ska jag fortsätta köra den här hästgrejen? Eller ska jag ändra det?
Nej, men jag har ju ändrat ganska mycket. Jag är ju så här... men jag har ändrat mycket i svaret på den.
Men problemet är ju att man tappar självförtroende som fan.
Nej, men det är ju det som är det jobbigaste. Att när man har det där och till och med arrangören ringer och säger så här, du, och är liksom irriterad. Ja. Och det är så här, du, jag blöder och ligger på marken och gråter och har ett svärd i mig. Mm. Och sen så det trycker de på utav bara helvete på mig. Och jag bara så här, alltså jag hade gärna gett allt jag ägde av att inte vara med om den här upplevelsen.
Ja, precis.
Och sen säger de att du ska fan pröjsa för din taxiresa du själv betalade dit ut.
Den lilla moroten som ändå fanns. För när jag hamnar i en sån här situation, då brukar jag kolla på bakväggen. Titta inte på någon person, titta bara på väggen längst bak och tänka på att jag ska gå hem och fakturera sen. Och bara så här, prata. Där har jag gjort mitt jobb, tiden är slut. Och om ni tyckte det var kul eller inte, spelar ingen roll. Och sen går man ut och så går man hem och fakturerar. Och så är det bra med det. Ja. Det är ju liksom... Men om man inte ens får göra det, jag tänkte skicka faktura. Nej, då är det ju...
Nej, men det var tuff. Det var tuff.
Jag fattar det.
Men vem vet, vi kanske får, eller jag kanske får någon revansch. Nu har jag i för sig kört Borat grejen, det var lite revansch, eller?
Ja. Men du är tillbaka. Ja. Jag
känner on fire. Ja. Men kan inte du dra till den grejen? Du själv har haft scenskräck.
Ja.
Och nu så står du och är med på hur mycket saker som helst. Ja. Och det känns inte alls... Du har även sagt att du knappt är nervös för grejer.
Nej, men jag är
hur
liksom
kommer det sig
inte
att du är nervös? Har haft scenskräck och hur kom du över det?
Nej, men det hade jag så jättegärna vilja veta. För jag hade velat kunna sälja det. Den grejen liksom. Att så här, hej, det här är min metod. Men det är som med allt annat. Alltså om det är så här... Jag vågar inte åka konståkning för jag är nog så dålig på det. Och sen så tränar man på det. Och så blir man bra på konståkning. Alltså det är ju bara att övervinna en rädsla. Att vara nervös är ju att man är rädd för att tänk om det här händer. Men när man har gjort... För det värsta som kan hända, det är ju det här som hände oss. Att ingen garvar och man går därifrån och mår dåligt. Och alla tycker att man är dålig liksom. Eller man tror i alla fall att alla tycker att man är dålig. Och det är det värsta som kan hända. Men när man har gjort det några gånger... Då märker man att det dog man inte heller av. Och sen så gör man det nästa gång. Och så är det succé. Och folk står upp och klappar. Och så bara, ja, bra. Och sen så, det handlar bara om att alltså göra. Och sen så går det över. Och men jag var ju såklart nervös på... Alltså första gången jag körde stand-up var jag liksom... Så jag skulle dö. Och första gången jag gjorde livesänd tv också liksom... Kaninpuls. Och så gör man det några gånger och sen blir det normala. Live sen TV för mig är ju liksom ett vanligt tillstånd liksom. Och då är det som att sitta i kassan eller operera någon eller vad nu folk jobbar med. Köra buss.
Ja, ja, men så är det verkligen.
Så det blir det är mer liksom, jag skulle säga att det är en träningsgrej, så här, om man är rädd för att stå på scen, ja, då får man stå på scen tills man inte är rädd för det längre. Om man är livrädd för ormar får man klappa ormar tills det går över liksom.
Ja, men det är verkligen så det är. Och jag kände efter den grejen också att man inte är bättre än sin senaste prestation. Och det var ju jobbigt, men sen hade jag en grej en och en halv månad senare som gick bra. Ja. Och då brukar jag försöka använda den också, för det är lätt man hänger upp sig på det här andra. Att jag är inte bättre än senaste prestation, men senaste prestationen gick ju fan bra.
Men är inte så den lite förlegad då, det här att man är bättre än sin senaste prestation? Kan man inte säga att man är, det är ens, snittet av ens tre senaste prestationer?
Ja, den där var skönare att köra senaste.
Ja. När man väl har fått
När man väl har gjort en. Om man går in på din morgonrutin. Har du någon speciell morgonrutin?
Nej. Tyvärr.
Läser du mycket böcker?
Nej. Jag har börjat läsa. Försökt börja läsa lite. Men jag har väldigt mycket böcker. Och jag älskar böcker. Och allt det där, men jag har liksom inte... Jag hittar inte tiden för själva lässtunden. Men jag håller på och försöker att anpassa och få in det. Men nu till exempel, jag har fått en väldigt dålig dygnsrytm som är att jag sover mellan typ 2021 och 02:03 där någonstans. Det är min liksom sömnperiod för att jag är så trött från att ha vaknat så tidigt. Så när jag lägger barnen, då så somnar jag liksom. Och sen så säger kroppen så här, ah, men 4-5 timmar, det känns rimligt nu när det är mycket som händer. Och så vaknar vi 2-3 tiden och så går det inte att stänga av huvudet liksom. Och så jag har hållit på med mobilen, jättedumt, det ska man inte göra. Men då så här om natten jag började testa, jag har liksom en pannlampa med en röd lampa som inte lyser upp hela rummet, utan den är väldigt så här, det röda studsar inte lika mycket på vitt liksom. Så då kan jag läsa bok med pannlampa. Aha. Och jag tänker att det skulle vara bättre. Problemet var att det var en väldigt spännande bok, så då läste jag ut hela boken och det blev inte det att jag skulle liksom somna av det. Men nu har det börjat bli bättre. Nu jag somnade om alltså natten till idag, lyckades jag somna om för första gången på länge, vilket var en häftig upplevelse.
Det låter ju som att du har en stress i kroppen.
Ja. Det är det de säger. Jag har en liten ryckning som ligger här och sen så har jag slutat sova. Det är dumt när någon som säger att den är liksom, jag säger att jag är stresstålig, att jag inte kan liksom, att jag inte blir påverkad av när det är mycket och sådär. Och grejen är att det inte är så mycket nu heller, för jag har spelat in en säsong av Bäst i test, blir precis klar med det, och egentligen så har jag liksom soft. Jag har någon grej om dagen, som det här är liksom en grej på en dag, det är ju ändå, det är rimligt. Och då så, men jag tror att det är möjligheterna som ger mig stress. Alltså att jag, vad jag ska göra sen, eller vad jag skulle kunna göra sen. Att det är så här, fan, nu har jag tid att skriva på den här grejen som jag funderar på, eller liksom ta det här mötet, eller måste nog börja förbereda för den här grejen som kommer sen, och liksom så här, att jag är för peppad. Jag tror att det är det snarare än att det är så här, oh, det är för mycket grejer nu, kan jag ta bort grejer? Jag vill inte ta bort någonting liksom. Det är bara, jag tror att det är mer att det är en iver av att få göra grejer liksom.
Och sen bara lanseringen av Jönssonligan. Alltså om jag skulle liksom vara dynamitharre i den.
Ja.
Bara slänga in om det någon gång går en pension eller behöver någon som är.
Ja,
men tro fan man hade varit nervös bara inför den lanseringen 25 december va?
Det är det.
Ja,
på juldagen, ja.
Typ men, största ever på ganska länge. Sverige.
Men det, jag bryr mig inte om det. Heller faktiskt. För att eftersom jag liksom så här, gör olika grejer det här, och jag är ju inte liksom en filmskådespelare liksom. Och om det värsta som kan hända där, det här är anledningen till varför man inte är nervös eller rädd för någonting, men det värsta som kan hända i att den filmen liksom går upp och hela filmen blir fiasko, eller att det bara är jag som är fiasko, så här, filmen var bra, alla var kanon utom David Sundin, han var fan piss, då är det värsta som kan hända att jag inte får vara med i någon lång film mer, men då behöver inte jag det. Jag har varit med i Jönssonligan, det räcker för mig, det är fan asnice. Och sen så har jag varit med i liksom, eller sen så gör jag andra grejer. Då skriver jag bok, eller då är jag programledare för det här, eller då gör jag något annat. Det är ingen som kommer ta ifrån mig liksom Bäst i test eller rätten att skriva någonting bara för att jag var dålig i en film, eller alla tyckte att jag var dålig. Så jag blir liksom resistent för det där, och för att allting alltid ordnar sig liksom.
Mm. Du har haft en väldigt spännande karriär, men någonting som jag, när jag också gjort så här research på dig nu och sånt, så tycker jag att det är svårt att hitta vad ditt mörker är. Alltså, har du någonting du har sagt så här, att du inte har någon ångest för saker. Nu i och för sig så vaknar du ju 2-3 på natten, och det är ju en typ av stress där. Jag kan också gå perioder. Senaste veckan har varit bra, men några veckor innan har varit ganska dålig. Det är också att vakna på natten och för mycket saker man tänker på, och sen så har man svårt att somna om. Men har du någonting som liksom, när grät du senast?
Men det gör jag ofta. Men det är ju sånt som är självförvålat, höll jag på att säga. Alltså att man tittar på en sorglig film, eller sorgligt klipp, eller liksom man läser någon liksom story, någon som har råkat ut för något, och sen blir det bra eller något sånt där. Men jag gråter mest liksom fin, alltså när något är så fint så att det är liksom sådär, djur som förenas med sin pappa som har varit i USA. Nu slog jag ihop två olika genres, men alltså att det är mer sådana grejer. Men jag gråter inte så mycket till vardag. Men det kan också vara att det är fint, alltså om ens det ena barnet, min ena dotter gosar med den andra dottern och de tycker om varandra, så kan det bli så här, alltså det blir fint att det blir liksom lite mycket så. Men jag har inte gråtit så mycket av liksom sorg på länge. Jag kan dra mig till minst. Men jag har liksom inget så där inget riktigt mörker på det viset. Jag har haft så här, det är saker som har varit tråkiga som jag kan liksom, som jag kan tycka är jobbiga, men så här, men det är typ så här bolag man har på med som inte finns längre, men det, så är det ju med, alltså människor och bolag dör och det är bara att acceptera, och det är liksom livscykler. Så det känns inte som någon big deal, och det är liksom, men annars så är jag nöjd. Alltså ett tag var ju innan jag liksom gjorde ett skifte och blev liksom, börja med var mer alltså renodlad komiker och programledare, skådespelare och de grejerna. Då hade jag fått frågan, då hade det nog varit så här, ja, jag bär på en liksom en dröm som jag inte får använda för, och nu håller jag på med något annat som jag upplever är liksom fel grej. Men det blev ju heller inte riktigt mörkt. Vi gjorde massa grejer då också som var inom det som jag ville göra, och jag gjorde massa liksom humorgrejer inom den världen. När jag hade reklambyrå och så här, då kunde vi ändå göra liksom humor och ha kul. Så det är heller inte så här, det blev inte, är det inte det här att jobba, en klassisk att jobba på kontor men man vill vara sångare, och sen så bor man och liksom inte vill komma ut ur garderoben och inte ta det där steget och liksom satsar. Det var inte liksom fullt så dramatiskt.
Nej. Vad är du orolig för då? Det var en så här, det var en föreläsare som sa förut, som jag var på, jag kommer inte ihåg vem du var, men hon frågade så här: hur mår ni? Alla bara, bra! Ja, det är bara en sak som är säker. Det kommer att förändra sig. Det kommer att må dåligt. Så här, vi har så här starten. Men det är ju lite som i livet också. Den man vet framöver, det är att det kommer hända också en del så här. Det kommer hända skitliga saker, men sen kommer det också hända rätt tuffa saker. Ja. Alltså bara att man har någon typ familjemedlem, någon typ av vän, någon typ av någonting. Så, ja, men som du pratade om också, det enda vi vet för säkerhet, i alla fall historiskt, är att alla kommer dö.
Ja.
På ett annat sätt. Och om 6 miljarder år så kommer även jorden att, då kommer solen att liksom sluka upp jorden. Så att om man överlevt till dess, så kommer man ha svårt att överleva efter om 6 miljarder.
Men man vill, för att liksom för att vara helt fri från olycka, så behöver man ju isolera sig själv och ha en kappsäck full med guldpengar, och sen vara helt isolerad och sen bara leva där själv, inte ha kontakt med någon som kan svika en eller gå bort eller någonting. Och det enda man vet fortfarande, det är att en själv, man själv kommer dö i alla fall. Så det kan man ju sitta och fundera på då, att det ändå, det, så en olycka kommer det bli, men då är man ju i alla fall fri från besvikelser i livet liksom. I men det är ju inget liv heller.
Nej,
kanske.
Så är det. Så är det. Men om man går tillbaka till din uppväxt. Uppväxt i Gimo.
Gimo,
säger man. Gimo. Och din pappa var ingenjör och din mamma hyrde ut lägenheter.
Ja, på sånt klassiskt. Liksom, här är kommunens lägenheter, antar jag att det är.
Ja. Hur var den? Hur var det att vara uppväxt där? Hur stor är staden?
Men jag tror att det kan ha pikat kanske på 3000 pers som bodde där samtidigt, och sen så har det väl gått ner lite allt eftersom. Man jobbar antingen på Sandvik Kormant, eller så jobbar man på Rockwall, och som gjorde sån här isolering i väggar. Och sen lade de ner och så jobbar man bara på Sandvik. Det finns väl lite småställen också så där. Men så det är en liten så här gammal bruksort som är väldigt så. Så här är det här, och det är hockey och inte så mycket mer. Typ. Sen var det liksom tryggt och bra såklart att kunna hoja runt och ha polare lite här och där och åka runt och liksom hänga med dem och nära till naturen och liksom allt sånt där. Så jag hade bara superfin, bra uppväxt. Men med, så här, jag fattar ju att så här, jag kommer ju inte vara här sen. Jag kommer ju inte liksom jobba här, bo här och skaffa familj här liksom. Det handlade ju bara om så här, när kommer jag komma härifrån och hur kommer det gå till och hur fort kan det gå liksom.
Vad vill du bli då? när du var liten?
Ja, men lite luddigt skulle jag säga. Det var väl inte helt solklart, men jag tror nog ändå att så här, alltså de grejerna jag gör nu, de har jag ändå så här, av att ha sett på TV, att jag kunde ha varit liksom så här, ja men det där kan jag göra. Alltså det där, så det har jag nog haft liksom någon föraning om, och någon liksom att dragit lite dit. Jag gick mediautbildning på gymnasiet, för att liksom, med inriktning på radio och TV, för att liksom dra mig lite, dra mig ändå ditåt, på något vis. Men jag har nog inte varit så här, jag ska göra exakt det här, men jag ska hålla på med stand-up eller jag ska vara programledare. Men jag har ju fattat att det liksom ändå är något kreativt, och som är liksom något som folk kan ta del av. Så mycket tror jag det, att jag kommer inte från. Men sen halkar jag liksom snett via ett felskär in i reklam.
Du startade, du hade någon tidning på media.
Ja,
gymnasiet.
Men då gick jag fortfarande i gymnasiet. Jag började som liksom att jag skrev en papperstidning. Fanzine heter det, när det är liksom en tidning man gör själv. Som jag skulle kopiera på morsans jobb med en sån här stencilmaskin. Liksom. Och sen var det 95 och 96 när liksom, när internet eller när webben liksom slog igenom. Den slog väl inte igenom heller, men den i alla fall kom och fanns. Och då insåg jag så här, fan, istället för att jag ska trycka den här och hålla på och skicka, så kan jag bara lägga upp det på det här internet, och så kan folk se det. Från syftet var liksom inte att tjäna pengar, jag ville ju bara nå ut med det här. Så då lärde jag mig att koda hemsidor för att kunna lägga upp mina liksom taffliga skivrecensioner och intervjuer med små popband och andra liksom rockjournalister och komiker och skådespelare och vad det var liksom. Så jag postade liksom också, säga, jag hade ju telefonskräck och ville ju absolut inte träffa någon heller. Jag var väldigt så liksom.
Hade du telefonskräck också? Scenskräck, telefonskräck?
Ja. Alltså min morsa sa till mig en gång så här, nu får du börja ringa och boka din klipptid själv. För hon ringde alltid och sa, boka en klipptid till mig. Men nu är du ju stor, du får ju ringa och boka klipptid själv. Då bara sparade jag ut håret. Jag blev långhår liksom. Jag bara, men då, oh, fuck it, då klipper jag mig inte. Kommer inte ringa dit. Och sen efter det, när jag väl säger, men fan, jag måste klippa mig. Då bara pröjde jag brorsan 100 spänn så vi kan
ringa
och boka en klipptid.
Det är så sjukt ju.
Ja, men det var alltså
länge.
Varför
var det som var så läskigt att lyfta telefonen?
Nej, men det här med att man inte vet. Du vet för fan inte vem det är i andra änden. Du vet inte vad som ska hända eller någonting.
Men fan, vad kan hända? Du ringer till
Karlssons
klipperi.
Ja. Men när jag började jobba här i Stockholm runt hörnet där, då var det liksom, då ringde ju telefonen hela tiden. Och då så sa de, du kan väl hjälpa till att svara i telefon. Och så, då var det någon gång jag bara, hallå? Och de bara, vad har jag kommit? Så bara, efteråt de bara, det var bra om du sa så här, vart de har kommit. Så jag bara, var i panik. Men sen också så här, sen så lärde man sig där. Ja, hej, hej. Brand management till David. Ja, visst, jag kopplar dig. Bam, bam, bam. Det är återigen bara så här, något är jobbigt och så får man träna på det tills man kan det. Liksom.
Ja, men så är det. Så att då, och sen sålde du kokosbollar också. Eller du försökte, eller du hade tanke på att sälja kokosbollar.
Ja, men det är exakt samma sak som att ringa. Eller att behöva ringa någon eller svara i telefon är att plinga på en dörr och du vet inte vem fan det är som öppnar. För då hade vi varit en skolresa vi skulle göra och vi började få in pengar, så skulle vi sälja kokosbollar. Och jag liksom, ja, men det, bara, det går inte. Det är liksom, alltså jag kan inte ringa på, någon ska komma upp och säga hej, vill ni köpa kokosbollar? Och så finns det ett nederlag i det att säga nej, vi vill inte köpa kokosbollar. Och så vända om den promenaden och sen gå in på nästa. Liksom, det var verkligen inte min grej. Så gick jag upp och bara la kokosbollarna i skogen och så pröjsade jag. Var de nu ska lägga in liksom 150 spänn, så fick jag gå lägga det i klasskassan. Ja, jag har sålt dem, det är lugnt.
Ja. Fick någon älg i kokosbollarna istället?
Förmodligen.
Eller någon räv kanske?
Förmodligen. Men det är... Men även nu kan jag känna sig, jag skulle inte vilja gå runt och gå i ett trapphus och ringa på alla dörrar och be om något. Eller liksom... Jag drar mig fortfarande för att liksom ringa någon jag inte känner. Alltså om det är en kundtjänst har inga problem med. Hej, hej! Det här har gått fel. Kan jag få hjälp? Liksom. Men jag ska ringa någon i ett ärende som där det inte är bestämt att jag ska ringa. Det kan jag fortfarande tycka är lite så här... Alltså då är det ju enkelt att dra ett mess eller dra ett mejl eller så. Är du en telefonkille?
Ja, ja, det ska jag säga. Jag har jobbat som säljare många år. Så att jag har ju haft det som jobb och bara ringa sådana som dig och få dem att
ringa
köpa.
Kallt. Ja.
Ja. Så att, ja men verkligen skulle jag säga. Jag pratade i telefon så mycket. Jag jobbade på Mix Megapol och vinyl och rocklösker med SPS Rad eller Bauer. Som du säkert har varit uppe hos ganska många gånger. Men då är jag bara som säljare där. Så att, nej, men jag har inga problem med telefonen. Jag har till och med funderat på om jag kan få strålning kan göra att jag får en tumör i hjärnan.
Alltså, telefonstrålning? Alltså,
ja. Har du något koll på det? Nej, men typ AirPodsen eller någon så här. Men jag tror inte att det... Jag
det
tror
hade
inte
väl
att det
någon kommit
så.
På.
Ja.
Och sagt till. De ja, man, säger väl till.
Man tycker det. Eller så är det så mycket pengar i det bara. Ja. Så att man bara så här är lite tyst om det. Nej, men jag fixar telefonen i alla fall. Men okej. Okay. Och jag tycker här också att du är så sjukt spännande resa härifrån. Berätta vad det hände när du höll på med din tidning. Hur kom nästa steg och hur kom du till Stockholm?
Nej, men då hade jag lärt mig, eftersom jag gjorde den där tidningen. Och den plockades upp av... Posten hade någonting som de kallade för Postnet. Som var deras digitala satsning. Där de insåg att så här, fan, folk kommer ju skicka e-brev. Vi kanske är helt liksom... Vi kanske hamnar utanför hela postgrejen om folk börjar skicka de här e-breven som du snackade om. Så de hade något som heter Postnet. Och de startade en portal som också var poppis att ha då, som hette torget.se. Och där kunde man hitta massa grejer. Så där hade de då en av den som var liksom kultur och livsstil eller vad det kan tänkas heta. Och då så min tidning var liksom innehåll i den här stora portalen liksom. För att de tyckte att det var liksom, ja, men det lite creddiga innehållet som också behövdes. Liksom. Så jag redan då startade jag en enskild firma och började fakturera för att jag gjorde den där grejen. Liksom. Och sen så var det ju, när alla ville ha hemsidor så var det ett företag här i Stockholm som hette Brand Management. Där Aje Ljungberg jobbade och var delägare. Han grundade Nöjesguiden en gång i tiden. Och de gjorde massa webbgrejer. Bland annat för NK-hallen. Alltså hemleverans av mat. Köpa mat på nätet. 97.
Är det sant?
Ja, 97. 96-97 startade de den. Och folk bara så här. Varför? Varför gör ni så här? Man vill väl klämma på paprikan. Annars vet man vad man får för paprika liksom. Så de hade en sån liksom. Jag var där och plåtade deras käk och gjorde liksom små annonser och extrapris på leverpastej och fixade och liksom uppdaterade deras system så att det liksom allt det där skulle finnas. Och sen funkar det inte för det var för tidigt. Och sen tittar man på det nu när det är liksom exploderat. Väldigt intressant.
Mat.se. Ja. Jag såg en reklam för så här ICA nu bara så här, bombar ut reklam att man kan gå och beställa hos dem. Alltså nu är det så här verkligen.
Ja, det är värsta. Det är typ säkert mer standard än vanligt typ liksom. Men det är intressant. Så då
var du en IT-nörd då eller? Eller var det så att du
nörd är ett starkt ord, men absolut.
Nörd i positiv bemärkelse.
Datanörd var jag verkligen. Eftersom jag hade fått lära mig, jag ville få ut min tidning så mycket så jag var tvungen att lära mig tekniken bakom det och liksom, alltså HTML är ju då ett språk för att göra hemsida, men det är inte programmering riktigt. Sen är det liksom, kan vara krångligt och det har blivit mer och mer krångligt, men jag lärde mig det för att kunna göra den här tidningen. Och sen blev det sånt sug efter såna, och då så fick jag frågan liksom, men vi behöver någon på måndag. Och då i princip så började jag jobba här, så pendlade jag, tog 2,5 timme åka hit varje dag, så tog det 2,5 timme åka hem och så åkte jag så fram och tillbaka.
Gjorde du det ett halvår?
Ja, ett halvår.
Ett halvår?
Ja.
Oj, bra krigat.
Så jävla konstigt att man gjorde det. Men,
vad gjorde du på tåget?
Det var ju kul. Men det som var häftigt var att så här, det fanns ju ingen, alltså man hade ju inte mobil annat än att liksom, det var ju knappt så Snake fanns liksom. Så jag hade sen hade jag CD-freezer, men det är också så krångligt. Men det mesta man gjorde var ju att man satt. Men det som var jävligt intressant var att jag så här, då hade jag 2,5 timme på mig. Då tog man bussen till Uppsala och så bytte man till tåg. Och sen så tog man tåget hit och så tunnelbana och så ner hit till Stureplan. Men då så hade man 2,5 timme på sig att tänka på så här, vad kommer hända idag? Ja just det, jag ska göra de där grejerna. Alltså vi ska göra det där mötet också. Ja okej, 2,5 timme att kunna tänka på sin dag. Och sen efter dagens slut så är det 2,5 timme att bara, ja just det, det gjorde jag så. Fan, det hade jag nog kunnat göra annorlunda. Så att det var ju inte dåligt skulle jag säga. Att bara kunna säga, ah, alltså man löste ju massa grejer. Och sen kunna, ah, vänta, vänta, så ska jag göra imorgon. Sen har du 2,5 timmar på dig att bara, just det, då ska jag göra så. Så kommer du fram, då är det bom, bom, bom. Du har liksom hunnit, du har ju nästan jobbat den dagen internt i huvudet liksom. Och sen kommer du att köra den dagen. Mm. Och sen så, men sen blev det speciellt, för då flyttade jag, när jag flyttade hit ett halvår senare, så började jag på Oxtorget och så jobbade jag nere på Birgalsgatan. Och det är en promenad på liksom 4 minuter, 3 om man pinnar på. Och då blev det, det blev konstigt, alltså det blev för stor kontrast. Så då började jag ta, jag gick ganska stora omvägar ett tag. Och sen gick jag kortare och kortare och kortare tills ja, det funkade att bara gå. Att jag kunde gå upp ur sängen och så kunde jag gå direkt ner. Men ett tag så gick jag bara så här, men jag måste, hjärnan måste få hålla på liksom lite och bara sortera innan. Och kanske framförallt efter liksom, man går hem, att så där bara, kunde jag gå en lång lov innan man kom hem liksom.
Och sen så startade du eget här sen också med någon kollega sen efter ett tag.
Ja, men då var det, det gick liksom nästan ett år. Så kände jag att så här, för nu fattar jag det här med liksom hur bolag funkar. Det gjorde jag väl inte exakt. Men jag trodde att jag gjorde det. Och jag såg ju liksom, jag hade ju kompisar som jobbade på Spray och andra som var då en stor webbyrå.
Känner du Ola Alvarsson eller? Är ni samma?
Ja, men vi är bekanta skulle jag säga.
Ja. För när jag tänkte, han startade väl Spray en gång till, eller en av dem kanske.
Ja, men det var väldigt många sådana som liksom ploppade upp och som sen liksom stack iväg och sådär. Så tänkte jag att fan, den där resan vore ju intressant att göra. Och så hade jag liksom märkt att jag hade det kreativa som behövdes för att komma på, alltså lösa de problemen. Hej, vad ska vi göra på, vad är våran nätnärvaro? Och det kan jag berätta för dig, det är det här. Eller hur ska vår hemsida se ut? Ja, men den borde vara lite så här. Eller liksom. Så att det kände jag att jag hade. Och även liksom, även att kunna vara trevlig med folk. Att det inte bara var det här datanörderiet liksom. Och så hade jag en kompis som jag hade lärt känna via nätet. Expressen hade en ungdoms grejen data, det heter, vad heter det? Bulletin Board System, BBS, som heter Stingnet, som var deras ungdomsgrej. Och vi hade lärt känna varandra där och liksom hade lite kontakt, och han gjorde massa, han var en bra designer, Peter Ström, han var, och då kände jag så här, fan, jag kan skriva, jag kan koda, han kan designa, kunde också koda, fan, det här är något. Så då så jag skickade till honom så här, fan, ska vi starta ett bolag och bli coolare än Spray, vilket var ju så här, det går, alltså, det är så här, ska jag, undrar om jag ska börja med fotboll och bli bättre än Zlatan. Ja, men jag gör det bara.
Ja.
Det är lite på den, var på den nivån, så han var ju bara så, vad snackar de? Och sen så gjorde vi det typ, ja, men jag tror det var ungefär ett år senare.
Och hur började ni här, för att ni liksom fick det växa på ordentligt här. Sen var det var ju runt IT-bubblan här. Men hur ringde ni första samtalen, eller hur fick ni in de första kunderna? Och,
ja, men grejen och är att jag har hela mitt liv bara gått på liksom grejer bakåt. Alltså jag har aldrig ringt någon. Vi har aldrig haft liksom, vi har aldrig haft säljare som har suttit så här, hallå, tjena, får du vara en hemsida? Utan vi har bara gått på att göra bra grejer, de bästa grejerna som folk ser, vi vill också ha det där, och så kommer de till den liksom. Det var någon gång, jag minns det, jag tyckte, nu kan jag tycka lite synd om den personen, men här ringde från gula sidorna där alla företag finns liksom, och så ringde han, och så var han en sån liksom, hallå, tjenare maestro, hur är läget, är det bra, ja, har ett kanonerbjudande till dig här, och det är liksom att om någon söker på webbyrå på gula sidorna, då kommer det att liksom, då kommer ni att komma upp där, boom liksom, så här, man kan sponsra en sökning eller vad det var, man skulle se något sätt. Och jag var bara så, nej, vet du vad, det där är det vi inte intresserade av. Och bara, haha, och han var så här, fan, han har ju en jävla kanongrej som han säljer, hur kan du inte, vad får jag fråga varför du inte vill ha det, så här, bara, jag tror att det skulle vara dåligt för oss att synas på det sättet liksom, vi har inte den profilen. Han blev helt knäckt liksom, för att det här ringer och kränger, så jag bara, vi är, Alltså jag skulle kunna tänka mig att betala en slant för att inte synas. Liksom, du vet, då börjar det som att det börjar fräsa hos honom. Men det är också lite sant att det är så här, man, om man med hög profil inom något segment så är man det på grund av det man gör. Och den enda reklamen som man har egentligen de grejerna man gör. Liksom.
Word of mouth, att alltså folk pratar om att ni är grymma.
Och så vinner i reklambranschen är mycket liksom, man vinner priser för det man har gjort och så kollar folk på vilka det är som vinner priser och så. Och vi fick ju, vi hade ju liksom, vi fokuserade på globala varumärken med som fanns i Sverige eller kom från Sverige. Så vi hade ju Absolut Vodka, IKEA, H&M
och stora varumärken alltså.
Ja, det får man nog säga. Och så skötte vi deras liksom, deras digitala närvaro, deras online-kampanjer.
Har du gjort någonting nu, vi pratade om förut, att man bombar när man står på scen. Har du bombat någon gång på den här grejen? Att du är bara blir mer och mer utflippad och sen kommer du på så här att du, nu ska vi rita upp en elefant här med en stor...
Men inte, alltså jag har ju dragit pitchat, alltså stått i ett pitchmöte och dragit idéer som inte har liksom fått fäste. Men jag har alltid haft en grej att, alltså vad det än gäller egentligen. Istället för att säga, om jag säger åt dig så här, fan... Du ska få göra min nya logotyp, säger vi. Och så istället för, då så kommer du med liksom en, här är den. Och så har du gjort ut den. Så här ser den ut på en bil, så här ser den ut på ett hus. Så här ser den ut liksom på ett visitkort och bla bla. Och sen är den bara fel, jag tycker att den är inte snygg. Då har du gjort allt det där i onödan. Och det var ganska så traditionellt, eller var för i alla fall reklambyrå. Tänk att man gjorde ut sina panor, bara här är vårat, det här är liksom budskapet och så här ser det ut i alla kanaler och bla bla. Men är det fel så är det fel. Så jag har alltid presenterat grundare idéer med, och flera olika liksom. Och även nu om jag ska dra, om jag vill, så här, om jag vill göra ett tv-program, då kommer jag med 3-4 tv-program. Eller om jag vill göra liksom, om jag vill skriva en bok, då så här är jag 5 stycken bokidéer som jag tror på. Vilken tror ni är på? Ja, den här, I don't know, den här. Men fan, här är mitt i prick. Det är exakt det här, som exakt just nu som alla vill ha. Och för att pricka den där grejen, då måste man ju komma med alla. Så jag har gjort liksom oändliga möten där jag liksom, hej, vi kommer med 10 idéer idag. Eller vi kommer med 15 idéer, vi kommer med liksom 25 idéer. Och så drar man dem tills de bara, där var den. Istället för att komma med, du håller på och... För idéer är liksom inte värda någonting. Idéer är ju bara... Idéer är ju allas. Vem som helst kan komma på en billion dollar idé. Kanske inte liksom vinna Nobelpris, men man kan i alla fall... Fan, vilken bra idé jag fick. Om du inte tänker på den idén mer, då är den värd 0 kronor. Om du inte gör något med den så är den värd 0 kronor. Hur mycket du än jobbar med den utan att göra den så är den fortfarande bara värd 0 kronor. Det kan komma någon annan när som helst och ha gjort den. Sämre och fulare, men de gjorde den och tjänade pengarna. Liksom. Så att då är det bara... Ja, men, att komma med den där bredden på olika grejer, det tycker jag är en men det är sån enkel grej. Också just för att säga, men det bygger också på att jag är så lätt att komma på idéer. Jag kan säga till imorgon, alltså ja, men vi kommer imorgon, vi har 15 idéer på 15 kampanjer till er liksom. Och folk är så här, men fan ska det gå till? Och så kommer man, så har man 15 idéer på 15 kampanjer. 5 är skit eller är bara för knasiga. Och sen är det några som är okej, och sen så, ja, men där var den. Eller så är det, vilket har hänt flera gånger, det här man själv tror, det här är ju bara knas, men så bara, det är en av dem där som är liksom den bästa. Eller som är det som, fan det där är inte så dumt, och så börjar man knåda den lite. Och med kunden som gör den som kan det bäst också, liksom, och så får man fram vad det är för något man ska göra.
Spännande. När har du dina kreativa stunder då? Och hur behåller du din kreativitet?
Jag skulle säga... Ja, men det är typ när som helst, men problemet är också att det är ju där på natten när man, eller på, inte natten, men då min morgon. När jag vaknar 3, det är min morgon. Då är jag är en morgonmänniska. Jag har alltid liksom gått tidigt till, varit först på kontoret, suttit där. Det känns som man har hunnit med en arbetsdag när de andra kommer. Man slipper det här liksom, du, hur var det med den där grejen? Och så blir man avbruten det man håller på med. Man har några timmar och man kan liksom... fokusera, plus att jag efter 15.00 är liksom funktionsoduglig. Då är det som att stänga av liksom. Då går det seger och seger.
Ja, likadant. Ja. För mig är det helt omöjligt att jobba på kvällarna. Ja. Alltså efter 6 där någonstans, då är jag är som en zombie. Jag är så här, när Elvis, våran son, då ska gå och, alltså inte våran son, men min och min frusen, ja, ska gå och lägga sig, så
är så här, jag är sugen att lägga mig nästan före honom vid 7 ibland.
Ja.
För sen så bara så händer någonting, så jag är uppe i alla fall till 10.
Men jag, men det är intressant, för nu, när vi har jobbat länge med en kille som heter Ted Persson, vi har liksom varit partners genom alla de här bolagen och så. Men han är då tvärtom, som är så att vi nästan jobbat i skift, så att han är uppe, han jobbat i 3-4 på natten, för då är han igång och som mest liksom aktiv, och sen går jag upp och så kör jag liksom tills han vaknar. Vi har nästan liksom jobbat så.
De har varit för galningar med samma mejltråd
som bara pågår hela tiden. Men det är väldigt, jag tycker det är fascinerande. Jag vet inte om någon vet varför det är så, alltså hur det kommer sig att man blir det ena eller det andra, eller om man bara man föds så och så är det bra med det, eller om man kan ställa om det. Eller det tror jag inte man kan, det kommer ju vara omöjligt. Jag kan ju aldrig göra mig till en kvällsmänniska liksom. Eller du?
Tror jag. Jag kommer inte ihåg, jag har hört svaret på den där, men jag minns faktiskt inte vad svaret var. Jag minns inte vad det var för någonting. Alltså. Men det som är intressant i alla fall när man går typ så här, jag hade en sömnforskare här, John Axelsson. Och då finns det sådana här stora rum som man kan, som är så här helt, helt svarta. Som, jag menar, kommer inte något solljus, alltså så finns det säng där, så man kallar det så här sömnlaboratorie typ. Och då så får man gå in dit och det är bara helt svart hela tiden, så man vet inte när det är natt och dag.
Nej.
Och sen så får man bara vara där inne, nej men, några dagar eller någon vecka. Och sen ser man hur kroppen, hur den somnar och hur länge. Och då sover man på något sätt sitt maximala.
Men är det inte att man sover 4 timmars, att man sover kortare då, och att man gör, fler nätter, tror jag. Alltså att man inte sover liksom en natt och sen är man vaken. Alltså man gör dygnet kortare, tror jag, när man får jobba fritt, när man inte har ljus eller liksom klockor som stör, har jag för mig att jag har läst.
Ja, men det finns, ja, jag minns inte exakt heller, men det är...
Vi kan sitta här och gissa olika grejer.
Skitsamt. Ja. Jo, men alltså för alla som lyssnar, alla som går in och sover där, de sover typ 2 timmar.
Ja.
Alltså, nej. Så att det naturliga är 2 timmar.
Där någonstans.
Ja. Men det jag hörde i alla fall, det var i alla fall så här att vissa kan ju säga så här att nej, men jag sover 4 timmar. Mycket entreprenörer kan ju säga så här, så jag kan sova 3 timmar och 1 timme och så där liksom. Att det är tydligen så att det finns en gen som gör att man kan sova typ 5 timmar och att det funkar för kroppen. Mm. Men den genen är lika sällsynt som att man går ut och blir träffad av en blixt.
Ah, okay.
Sen vet jag inte statistiken på träffad av en blixt.
Ah.
Men det är i alla fall
man hör om varje dag i alla fall.
Nej, jag känner inte många som har blivit där.
Så problemet är att de som säger så där att jag sover 5 timmar och det är fine, deras hjärna bryts ner lite hela tiden.
Ja, men det är lite så här också att man går runt och är lite konstant trött, men man vet inte att man är det. Alltså man vänjer sig vid att man är en liten trött person, och sen vänjer sig kroppen vid det. Och så är man lite, kanske lite segare eller lite det här.
Men
lite
mäter du din sömn? Har du någon sån som
mäter? Ja, det gör jag faktiskt. Jag började göra det sedan 2 veckor tillbaka. Eller 2-3 veckor. Sjukt intressant, måste jag säga. Faktiskt. För att då tar jag... Det här är min senaste natt. Då ser jag... då ser jag så här mitt average... då ser
jag, 7,5. Det är bra.
Då sover jag här. Min puls var 46. Men det jobbiga här är att för någon vecka sedan, då hade jag ångest när jag kollade mig.
Ja.
För en sån här jobbgrej. Och då hade jag en puls på 52 den natten. Och så jätteoroligt. Och då var min tanke när jag la mig, var en ångesttanke. Alltså som jag fick lite så här magknip för. Som också så här löst sen. Men jag lyckade av med ångest. Jag hade en puls på 52. 2 nätter senare, då mådde jag väldigt, väldigt bra när jag la mig. Då hade jag en puls på... 52 hade jag då. Då hade jag alltså snitt under natten. Då hade jag en snittpuls på 42. Alltså att kroppen reagerar.
Ja, nice. Kroppen säger nice, nu går vi och lägger oss och bara.
Ja, men alltså jag har inte trott. Jag har mer tänkt så här, du vet, när man går och lägger sig, då går man in i ett mode och jag kan inte påverka mitt mode. Sover jag. Men det är verkligen så, tanken, så hur man mår, vad som har hänt under dagen, vad för intryck man har fått. Har du gått och är du osans med någon när du går och lägger dig? Eller har du mycket ångestpuckar på jobbet som är olöst? Eller du är inte, ofta kan man ju ha ångest över att jag vet inte vad jag har ångest över. För att jag har inte skrivit ner dem.
Men det kanske bara, det. Ja.
Men det är bara kanske 5 to-dos. Ja, just det, jag skulle ringa Kalle. Ja, just det, sen är det där mejlet jag inte svarat på 3 dagar. Fuck. Och sen har man inte skrivit ner det där.
Och så här, tar det hjärnan på mig.
Det kan göra att man har ångest över att man ska glömma. Alltså det finns ju 1000 saker. Men Det har
jag skriver upp allt hela tiden för att inte ha den där känslan att det bara det där krypet bara, det är något jag har glömt, det är något jag glömt, och därför skriver jag bara upp allt hela tiden. Sen behöver jag inte göra det. Alltså jag kan skriva upp det och så gör jag det aldrig. Bara så här, gör det här viktigt, gör det. Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte, bara att jag har skrivit upp det gör att jag att den, det är som att jag har liksom släppt iväg den, då är den är borta liksom.
Ja.
Men jag ska skaffa en någon sån, för jag mätte sömnen förr och jag tyckte det var intressant, för att även när man har känslan så här, jag sover så dåligt, och så får man se svart på vitt, är du har sovit 8 timmar och en kvart, då bara jaha. Och förlåt, ja. Men då är jag nog pigg. Ja, bra. Och så ja. blir man så. Ja. Och problemet är nämligen tvärtom, att bara va? Jag sover 4 timmar. Jag måste vara trött. Och så kanske man, men mestadels har det funkat bra för mig att bara så här, få ett lite så här, ja, så dåligt har du inte sovit faktiskt, och så säger ja, okej då. När man tror att man är liksom, man går runt och är i misär och går och gnäller på att man inte sover någonting, och så bara, ja, fast om du verkligen räknar efter så har du faktiskt sovit.
Mm. Vi ska se ihop säcken här bara med din karriär. Du startade bolag, det gick bra, ni fick något bud på typ 100 miljoner. Ni tog inte det budet.
Nej, dumt idag kan man känna kanske.
Fast de där 100 miljonerna kanske har gått till något bättre.
Wow. Kanske. Då kanske. Fast jag har svårt att tro det, om det är så här IT-investerare som bara är greedy och bara vi tar det, så bara nej, men det är bra för oss, bara de bara okej, vad kanske vi ska gå till, kanske det blir välgörenhet,
vi kanske ska skänka det till barncancerfonden
istället. Nej, jag tror att det bara gick till något annat likvärdigt bolag, skulle jag säga.
Men ni var ju riktiga rockstars där. Jag läste också ni körde någon typ när ni skulle ha fest, bara så här la en mille på en fest bara.
Ja,
alltså beställde in ljuspatrullen från London.
Också dumt. Den millen hade jag gärna haft idag. Det hade ju varit nice. Men det funkar väl inte riktigt så. Men det var...
Festen kanske skulle vi ha haft idag istället.
Ja, det hade... Men grejen var att jag tror inte att det var så jävla häftig fest heller. Alltså så här, det var på Münchenbryggeriet. Det var lite skärkbrickor. Och sen så var det liksom någon ljusgrej från London. Och sen så var... Man kunde spela tv-spel i någon hörn. Det är typ det jag minns om det. Och att jag stod i smoking i dörren och delade ut drinkbiljetter och bara fiffiffiffiffiffiffiff. Det är typ det. Men det var säkert alla hade säkert kul. Var det värt 1 miljon? Förmodligen inte.
Nej.
Det var absolut inte det i marknadsföringspengar.
Körde ni mycket kokain och sånt?
Nej. Det sjuka är att jag liksom inte ens fattade att det liksom... Fan, jag var ute. Alltså jag var ute ganska mycket på krogen och på klubbar. G-klubben fanns det, som heter då, som var det fräsiga på min tid på...
G-klubben?
G-klubben, bokstaven G.
Okay.
Det är ett problem, men det är framförallt om man pratar skånska. G-klubben. G-klubben heter den. Som här i Humlegården gamla... det var nog Uniqlo, tror jag. Eller precis bredvid Volvo Showroom, kanske.
Okay.
Vad det nu hette, den restaurangen. Men i alla fall så... det var som att man inte... Alltså sen var det någon som sa, men det fattar du, alla knarkar hela tiden. Jaha, så jag, när då? När hann de göra det? Ja, men de gick väl undan, så jaha. Men jag blev liksom, jag hamnade inte i det. Jag tror att jag måste ha haft någon sån liksom bild av att man inte heller säger hej, häng med på den här grejen. Mm. Men jag tror inte att det var... och hur mycket det nu var, det vet jag inte, som folk gjorde det. Men jag antar att slutet på 90-talet, IT-svängen, massa pengar, får du utgå ifrån att det pågick.
Men hur kom du in i komiken då?
Jag har nog alltid skojat och tramsat och tyckt att det är roligare när det är roligt.
Men tråkigare när det är tråkigt.
Ja. Så att jag liksom har försökt att... Men haft det som drivkraft eller bensin att liksom få folk att skratta då, från att man går i plugget och så här, fan, kan vi få det här kul istället kanske? Och så håll på så. Men jag vill inte liksom... Men sen är det sånt jag har skrivit, och även i den här tidningen, då var det liksom segment som var mer humoristiska så där liksom. Och sen har jag väl ändå försökt liksom...
Du håller på med 1000 apor också, med Alex Schulman och...
Ja.
Och dem, ja. Men,
jag gjorde Spermaharn med Killinggänget, skrev för sådana näthumorgrejer liksom.
Jag måste bara fråga dig, jag såg Alex och Sigge att de la upp de här videosarna på deras Instagram som de gjorde för typ 7-8 år sedan när typ bland annat Alex Schulman kom in till en tandläkare. Och sen så sitter och sen så snackar den här Sigge då, tandläkaren, om att han ser ut som en häst. Men sen ser man dig i bakgrunden där ibland, typ i mataffären och sånt. Och då tänkte jag så här, är det du som har skrivit de skämten?
Nej, men vi gjorde ihop. Vi liksom spånade och skrev dem där. Och det skulle vara
sjukt
korta sketcher. Liksom.
Sjukt roliga tyckte de var.
Ja, vad roligt. De är speciella, men det var, som hände var ju att de blev ju alldeles för långa. De var ju, vi fick ju typ skäll av folk för att så här, en sketch ska vara 3,5 minuter lång. Och vi bara säger, ja men den här är 15 minuter för att vi tycker att det är roligt hela tiden. Det var en konstig typ av liksom pågående humor. Och sen så hade vi alltid svårt att hitta ett bra slut på saker och ting. Så det var ofta att någon kom in och sa, nu får ni lägga av, och sen så var det bra eller något. Men jag tycker att många av dem är fortfarande väldigt roliga, men de har ju en stämning över sig som inte är det. Det är inte traditionella liksom humorsketcher. De skulle inte kunna gå i ett sketchprogram. Det är mer någon sjuk tanke att så här, vad händer om det är någon som är inför döden, ska avrättas i ett fängelse, och den personen har svaret på livets gåta och ska säga den, men dör innan för att de råkar. Alltså, någon sån där lite udda tanke, och sen så gjorde vi den och spelade ut den liksom. Och i vissa fall utan att veta riktigt vart vi var på väg, och det var ganska mycket liksom improviserat och sådär. Men och vi tramsade mycket, men jag tycker att mycket av det är fantastiskt liksom kul och konstigt och konstigt. Rekommenderas att se, man söker på Alex och Sigge, jaha då, på YouTube, för det heter de.
Nej, jag tyckte det var så jäkla roligt. Var så många, jag gillar de här skämt på skämten också som du bygger upp. Du får gärna berätta hur du bygger upp ett skämt. Men när jag såg den där, så gillar jag här. Man tror att skämtet är slut. Och sen kommer liksom den här finalen. Typ exempelvis när Alex går ut. Och då säger den så här, att han är nära att gå ut här från dörren. Eller från tandläkarstolen. Och då, så när han möts här i dörren av den här assistenten, och då så har hon också ett par hästtänder på sig. Att det blir så här, man tror allting är slut, och sen blir det så här touch.
Vilket är intressant, om du har hållit på i 15 minuter, att det är så här, de höll på lite till, de jävla. Men,
och sen den här överdriften också, gillar jag.
Det jag tycker är intressant är att det finns liksom inga, eller folk kan säga att det finns recept och formler och sånt på humor, eller olika liksom, man kan fylla i olika luckor, här nu har du byggt i ett skämt, så här funkar det, finns en struktur och en vetenskap. Men jag hävdar nog att det finns inget sånt, och du vet aldrig vad som kommer vara roligt, och så är det sjukt individuellt, och någonting kan vara jätteroligt för en men tråkigt för en annan, och ibland så hittar man någonting som är roligt för många, och då kanske det finns det vissa liknelser att så här, ja, när man gjorde så här blev det roligt. Men alltså, är det upprepningshumor, att det är någonting som bara återkommer, ja det blev roligt, men det måste ju inte vara roligt bara för att man gör så. Eller ett klassiskt rycka undan mattan skämt som är när man tror att man är på väg åt ett håll, och sen så tjoff, visar det sig att det var någonting annat, behöver inte vara roligt, men det har en överraskande effekt, och ibland så är det som får oss att skratta liksom. Nej, men det är sjukt individuellt, och det behöver ju inte vara roligt, alltså det som någon tycker är kul behöver inte någon annan tycka är roligt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Och när du, jo, men jag måste dra den här grejen. Du är en av få personer som jag har sett ha nagellack. Varför har du det för? Nu har du, vilken färg har du nu?
Nej, men nu är det här taffligt såklart, men jag skulle säga att det här är lite korall, lite korall, turkos, ja. Men det är ju att de är nötta, det är bara att jag inte har fixat till dem. Men jag gör det till skillnad från dig som har proffs, som har dyra proffsnaglar, så jag gör ju själv med blandad kvalitet. Nu blev det inte så bra, men jag snöade in på det. Alltså det var någon gång, och så var jag någonstans, och så stod det, var det någon snaglack, och så bara provade jag måla, så bara, men det här var lite fint. Och sen så gjorde jag någon mer gång, och men sen snöade jag in på det som, alltså du vet, som jag, det här är fördomsfullt förstås, men som bara en kille kan snöa in på någonting, att man bara, jag ska gå till botten med det här. Så jag lärde mig allt om hur det funkade, köpte alla verktyg som fanns och liksom gjorde mönster och gjorde så här fades och kunde liksom färgskiftningar och lacka och satte på små prylar och liksom gick in ganska så mycket för det liksom. Men det tycker jag att det bara är snyggt och att det, jag gillar att ha liksom en liten färgklick på mig själv. Numera så är det för att påminna mig själv om att jag inte jobbar i det hänsynet att jag inte filmar, att jag inte behöver vara. Sen får jag ha på mig nagellack i många fall, alltså i Melodifestivalen och säkert i många andra sammanhang också får jag ju ha det, men som i Bäst i test, det krockar lite med min gubbe som jag gör, eller i, om jag spelar en roll så får jag inte ha det. Men så därför gör jag det nu, för att påminna mig om, då kan jag bara säga, men faktiskt nu när jag var klar, då har vi filmat Bäst i test i 9 veckor, klara på fredagen, och så gick jag hem, och som det var på fredagen eller kanske på lördagen, då bara tog jag fram, och jag har liksom, jag har mer nagellack än vad ett liksom ett kollektiv med tjejer har, skulle jag säga, som jag också har köpt på. Men nu har jag inte liksom köpt länge, så att det här är liksom gammalt, men jag har ett par stora lådor. Men då så målar jag på det bara för att säga, bra, kolla nu, jag filmar inte nu, jag har nagellack, jag är bara mig själv, vad skönt, och så får jag klä mig som jag vill och behöver inte raka mig och så det är mest därför, skulle jag säga.
Men det är ändå så här udda att ha det som kille. Vad kommer det från att du ens tänkte tanken att ha det? Och har du även tänkt så här att folk kommer att tycka och tänka om det?
Men alltså, det har typ aldrig slagit mig egentligen. Det är så här, alla bara, jaha, oj, har du en dotter hemma? Eller har du någon som har barn har målat? Nej, det har jag gjort själv liksom. Men det är ju mest när det ser ut så här, när det börjar bli lite av något, som när man har gjort så här, gjort fina liksom.
Superfina hade på Mello, men då kan du inte gjort dem själva.
Det kan jag väl ha gjort.
Jo, jag menar det, självklart.
Nej, men vissa, jag fick också hjälp, ska jag säga, av ett super liksom en glam squad, men jag gjorde någon gång, fick jag göra själv också. Men då var det intressant, för då så pratade jag med Conny som var liksom ansvarig för hur vi såg ut i smink och hår inför Melodifestivalen, och så sa han, ja, hur har du tänkt med naglarna? Och så tänkte jag så här, ja, men jag, för jag vill heller inte säga att det ska bli en grej, att det är så här, ja, vad fan, varför ser han ut så där liksom. Så jag tänkte så här, men kanske inget i första programmet, sen kanske något lite svagt, och sen kanske man i finalen, då kanske jag har så här värsta fina, eller då kanske jag har liksom röda eller liksom något eller så glittrigt eller någonting. Han bara, varför då? Det här är Melodifestivalen. Så jag bara, okej, ja, men såklart. Och så blåste vi på, så jag körde ju liksom fullfräs från program 1 och rakt igenom. Det var ju fan ingen som bryr sig för att vara Melodifestivalen. Och fan, det är ingen som bryr sig om du har glittriga naglar där, såklart. Så det var jättehärligt att få ha det, för att jag tycker. Men känner inte du också när du inte har det, att det känns, att det blir naket och konstigt?
Jo,
liksom.
Verkligen. Och framförallt när man inte har det så saknar man det.
Ja.
Jag har ju mycket det mer än vad du gör, för att jag har ju inget uppdrag där, så att
jag inte, jag kan ju ha naglar hela tiden. Så att, men det var ju typ under sommaren när man var i, när var i Åmål då. Då var det ju att man var där i typ 2 månader och hade lite slitna naglar innan och sen så drogs de bort bara och sen så. Jag går ju till en, det är manikyr väl, manikyr heter väl.
Något av dem.
Ja, pedikyr, manikyr och det. Men så att då hade jag inte. Men jag ska faktiskt göra den på i helgen igen.
Har du någon plan? Har du någon strategi?
Ja, men jag kör alltid, ja, men jag kommer köra. Men jag kommer nog göra mörka krom. Senaste halvåret har jag fastnat för krom. Men någon bara gjorde det första gången för mig och jag bara såg hur man kan spegla sig i dem själv. Och det är en helt annan grej. Och så här, mörka krom, jag bara wow, det här är en annan level alltså. Men jag har kört i 3 år. Så att det...
Men det hade jag i, det hade jag någon mellovecka, att det är sådär, alltså metallic just när det blir, det är inte bara, det är inte bara det här metallic, utan det är verkligen kromkänsla
liksom. En sån här bil, en billack typ. Ja, men, det
men jag höll ju på att säga, jag spårade, jag hade ju nagel, alltså ett nagelkonto på Instagram, hade så över 1000 följare och så la upp mina olika designs så bara på engelska och bara nice fade with blah, 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 och verkligen var så här hardcore nörd. Jag kollade på jättemycket liksom tutorials och testade och labbade, bara så ta bort och så lägga nytt och så ta bort, lägga nytt, men mer så här, men det är också lite det som blev som att spela tv-spel, att man, när man, du kan bara tänka på en grej, då kan man inte tänka på det andra liksom. Det är den anledningen som jag tror att man gör, alltså för att man, när man spelar mobilspel eller spelar tv-spel eller någonting, så här, ja, men nu behöver jag bara, bara tänka på den här grejen liksom. Och så är det också lite om du, man sitter och håller på och fixar naglarna liksom, och du ska göra något komplicerat mönster och så här, då måste du vara så jävla koncentrerad på det så att allt det andra försvinner liksom.
Alltså du hade ju haft en jättekarriär. Om allt bara skiter sig totalt, då har du ju så här David Sundins nagelsalong.
Precis.
Alltså den hade jag ju gått till 2 gånger.
Ligga på Birgalsgatan.
Alltså bara så här. Det hade ju varit fantastiskt.
Sitter man och snackar lite skit och drar bärs och naglar kan det heta. Man får komma dit, så får man en bärs och så fixar man naglarna. Snackar lite skit.
Har du några andra sådana saker som du varit sugen på men inte gjort än, som är lite så här sticker ut? Du har ju...
Nej men jag tror att jag, det räcker väl bra. Jag har inte varit så här. Jag behöver inte ha en knasig frisyr, jag behöver inte ha hål i öronen, jag behöver inte ha liksom, men jag tycker det är kul att bara, alltså att inte se så tråkig ut. Jag gillar att ha liksom att ha lite färg.
Ja, men det är lite skillnad, men bara så att du, så som du är nu, och att du har en rosa keps på, gör ju att, eller rosa keps, rosa massa, gör ju att du skiljer dig alltså på någonting.
Det blir lite glad, man blir lite gladare.
Lite gladare.
Ja. Med enkla medel.
Ja. Jag tänkte fråga här också. Jag lyssnade på ditt sommarprat. Vilken story är inte sann?
Det går, för de som inte vet, så i mitt sommarprat så berättade jag en massa olika små historier. En av dem var inte sann. Men det kan man enkelt räkna ut genom att bara tänka, vad är det som inte går att verifiera? Där det inte finns någon som kan verifiera den historien. Den är det.
Mm-hmm.
Jag tror jag sa rätt.
Okej. Spännande. Nya svenska ord.
Ja.
Kommer i januari, den 16 januari. Jimmo.
Om allt vill sig väl så får jag åka ut på stand-up-turné nästa år. Jag skulle ha gjort det i år. Och så blir det framflyttat till början på nästa år. Men det ser ju inte superljust ut nu med en andra covidvåg och sådär. Så att jag tror att den kanske kommer, men förhoppningsvis, jag hoppas bara att det är så snart som möjligt. Men det här ska inte hindra någon från att köpa biljetter. Köp en biljett, den kommer ju gälla någon gång. Om jag såg liksom, om det är som 5-10 år, någon gång kommer jag stå där.
Och då får man också valuta för pengarna.
Och då kommer det vara 10 år. Det blir ju ränta på biljetten. Kommer ju förränta sig, så att det kommer bli mycket roligare än vad det var när man först köpte den.
Verkligen. Ja, men dra några grejer här. Nya svenska ord. Jag tänker ju på, och du pratar ju om här att du tar lite saker som det borde finnas ord för.
Ja.
Kan du ge något exempel på det?
Nej, men det är liksom den röda tråden. Sen det är en standardföreställning. Jag kommer skämta om allt möjligt. Men jag kommer liksom stanna upp vid då olika ord som skulle kunna finnas men som inte finns. Till exempel ödleraskning. Om man har fått en ödla kanske. Om man inte alls vill ha en ödla. Det är en riktig, vilken ödleraskad det blev.
Ödleraskad, ja.
Så det är ju inte ord kanske som kommer att finnas heller. Men det är i alla fall, ja, som leder in på något typ av skoj. Men jag tycker det är väldigt roligt med ord och ordvitsande och liksom sammanfoga ord och leka med bokstäver har jag alltid haft liksom en förkärlek för. Så det kommer vara grunden i den här föreställningen.
Ja, men kul, kul. Jag ska absolut gå på den. Jag lägger också så här, för er som känner att de är bokare, så lägger jag länken på beskrivningen till din stand-up-knä. Så att den, ja, jag vet många här från kontoret som ska gå i alla fall och tycker det är magiskt grym, så det ska bli superkul. 18 städer är planen.
Ja.
I alla fall.
Det kommer bli mer, antar jag.
Det kommer ännu mer, om, säkert.
Om alla vill. Det blir, det ska bli, grejen är, det här är något jag har skjutit på så länge, inte på grund av liksom scenskräck, men så här, det blir det första jag gör, det är så här, det är bara jag, kom och se på bara mig och min grej. Annars är liksom, man har haft någon med sig, man har varit i något annat sammanhang, man vet inte riktigt vad det är som drar liksom. Men det kanske är Babben som folk tycker är roligast, jag vet inte. Men nu ska det bara jag, så jag har haft sån ångest för att så här, tänk, jag ska behöva gå in och kolla på de här biljettlänkarna och se att det är så här, tre pers som har köpt biljetter, och så bara, ja, två är ju morsan och farsan, och sen den tredje vet jag inte. Att det skulle bara eka tomt, och har jag haft ångest för. Och sen nu för ett tag sen så sa ju då mina agenter som ordnar det här, sa ju liksom, alltså om du inte gör det nu, då behöver du aldrig göra det, för du går, det här, de sa nog inte rakt ut att jag pikar just nu, men i alla fall så här, nu är det film, tv, ditten och datten. Nej, det är liksom det är ett bra läge.
Så nu har vi två grejer här för dig som lyssnar, så som jag också verkligen vill se dig, så är det bara att gå in och köpa, och annars kan man ju stödköpa och skicka dig typ en farmor eller farfar eller någon gammal polare man inte gillar eller vad som helst.
Släng dem, alltså jag bryr mig inte. Nej, det är tråkigt i för sig.
Nej, men det måste
inte, tråkigt om jag kommer dit och det är glest i salongen.
Ja, men gett alla stödköp och sen ingen där liksom. Ja. Men å andra sidan, då tänker du bara, jag kommer fakturera eller jag har redan fått betalt.
Ja. Så länge det är noll, om ingen kommer, då är det lugnt. Tomsal, då säger jag bara, okej, okay, nej. Så går jag hem. Men om det är några där, då måste man nog ändå köra. Det bästa är att köpa en biljett och komma.
Ja, helst. Ja. Det är att föredra. Jönssonligan. Jag har ju faktiskt, jag heter Alexander Pärleros. Mm. Jag har hetat Jönsson.
Mm-hmm.
Mm, jag hette Jönsson förut. Så att vi hade till och med byggt ett hus med Jönssonligan på tomten. Alla så här lekhus. Ah. Men då byggde vi en liten sån här dynamitharrohus. Ah. Typ, där vi hade lite små bomber.
Men tyckte du inte att det var fräsigt nog med Jönsson?
Jag tyckte väl, eller jag vet inte vad jag tyckte, men jag var kanske 7-8 år. Men min mamma tyckte det var för tråkigt namn. Ah. Så här, Jönsson, Jönspelle.
Ja, det är lite...
Men vi gillade det så, men då bytte vi namn. Då kollade du på vad är det vi ska heta nu istället då, så här. Då kollade min mamma så här, på massa olika namn. Hon ville heta något på Pärla. Ah. Då blev det typ så här, kolla Pärlekrans och Pärleros och Pärlestolpe var med och Pärlegrus och Pärlepinne var Pärlestolpe. Någonstans.
Pärlestolpe?
Ja, men vi kollade jättemycket namn. Det var många namn var ju tagna också. Pärlekrans är taget, så det fick man inte ha. Så det
fanns Pärlestolpe heter väl ingen i alla fall?
Nej. Vi ville ju ha ett namn som ingen hette. Så att Pärlepinne fanns ju också. Men det, om någon är sugen så finns inte det. Det fanns inte då i alla fall. Pärlepinne. men då blev det Pärleros till slut i alla fall.
Ja.
Mm. Men jag är också ett mega Jönssonligan-fan.
Ja.
Alltså mega dunder. Jag har ju kollat på allt 45 gånger.
Du kommer inte att bli... jag vågar lova dig att du inte kommer bli besviken. Faktiskt.
Men hur bemästrar du Dynamit-Harrys roll? Ja, för det är en väldigt speciell karaktär.
Ja, men det som är så skönt är att det liksom, vi har... Liksom, känslan är bevarad. Allt är som man är van vid. Det som är liksom det göttiga i en Jönssonligan film och hur den är uppbyggd och liksom så. Men karaktärerna är ju inte exakt de samma. En viss dynamik kvarstår ju. Självklart är liksom Sickan är ledaren och han har en plan och vi andra hänger med på den planen. Men till exempel så är inte min gubbe, är inte Dynamit Harry, han heter bara Harry. För han håller inte på att spränga saker än. Det vet vi inte vad som händer i framtiden. Men det är liksom en sån grej. Han är inte gravt alkoholiserad. Så att det är liksom...
Den hade inte funkat nu kanske.
Slipper, nej, den kanske det blir knivigt.
Han är väl lite Jöns Lindfilm, är inte Dynamit Harry också lite så här, lite halvkorkad, lite blåögd, lite så här, gör lite halvdumma beslut.
Jo. Han borde inte få vara med i en liga överhuvudtaget på det sättet, kan man tycka. Och som dessutom så här, nu, det är nu det gäller, och så bara, en öl. Och sen så liksom, och så allt faller bara för att det är liksom, han har ett sånt starkt liksom missbruk som man skrattar åt. Och bara, jävla missbrukskillen alltså. Nej, men så det, det är väl, alltså, och,
men hur är du då?
Nej, men jag är väl, ja, men han är väldigt lik mig som tur är, eftersom jag, då behöver inte liksom skådespela så mycket. Det är en glad liksom, vi har massa ungar, jag och Doris har massa ungar. Vi hankar oss fram på liksom småbrott här och där. Men ingen proffsbrottsling heller på det sättet, utan, men vi gör så gott vi kan, helt enkelt. Men det är inget så där liksom, jag har svårt att se de här utmärkande dragen som sen gör att man kan liksom klä ut sig till Harry på Halloween och alla ser direkt, du gör den gubben alltså. Alltså som gamla Vanheden räckte det med att liksom, om du gör ett roligt hopp och har en liten hatt och liksom, så då, då vet alla. Men så tydligt tror jag inte att det är, men man kommer att
man kommer gilla den i alla fall.
Och även om man inte är ett Jönsson-fan så får man en väldigt liksom snygg, välgjord, spännande och rolig och varm och fin film.
Hur slutar den då?
Ja, men jag tror det slutar hyfsat lyckligt, eller? Nej, det är ingen... Det brukar väl alltid sluta med att de åker in igen, eller? Att de sickan åker in. Nej, det är alltid i början. Så, ja, här sitter jag och säger att jag är ett superfan, ingen aning om vad jag snackar om.
Hur fick du den här rollen?
Jag vet inte. Jag har inte vågat fråga heller. Jag tycker att det kan vara skönt. Det kan en sån där grej som jag kan ha och få fundera på. Men jag tycker att det är väldigt mysigt att jag fick det. Alltså, det är jättelätt för mig att fråga. Jag kan fråga Thomas bara, varför blev det jag? Och så kommer han ha ett svar på det. Och det kan jag ju fråga nu. Eller?
Det mest intressanta också är väl så här, vilka stod han och valde mellan?
Grejen är att jag tror inte att det var så heller, för så som jag har hört att de var så här bara, men ska vi inte ha den och den och den och den, bra, det är klart, vi frågar dem, de sa ja, it's done liksom. Det var ingen provfilmning, för jag försökte ändå så här, bara så att inte de skulle begå något förhastat liksom, bara ska vi inte i alla fall göra, kan ju filma mig lite med någon annan eller bara testa så att det liksom personkemi, eller bara kolla så att jag inte är katastrof. Jag var verkligen tydlig, så jag har inte gjort det här innan. De bara, nej, men det är lugnt, vi kommer köra på dig, om du vill så kör vi på dig, men du slipper, du behöver inte göra det. Jag bara, jo, jag kommer göra det, tro mig, jag kommer göra det. Alltså väldigt hedrande, och jag tror att, men hade jag fått en fråga, så här, du får vara med i en lång film vilken som helst, då hade jag tagit Jönssonligan. Så på så sätt ser det ju helt stört egentligen, att det är den film som jag ska vara med i och göra debut i.
Stort grattis alltså. Så jäkla häftigt. Oh, historia.
Mm. Det ska bli skitkul. Sen kanske bara var den här filmen. Blir det ingen mer Jönssonligan-film, så kan det vara. Men då hade vi i alla fall kul när vi spelade in den.
Ja, men jag förstår det. Det är jäkla bra gäng i alla fall. Hedda och Henrik Dorsin och...
Ankan, ja, det är bra egentligen.
Jäkligt bra. Men har du tvivlat, när du fått det här, så här, har du tvivlat på dig själv att du ska fixa det? Eller så här, att du ska känna så här att, oj, nu, bara för att jag gjorde Mellosvin, bästa test har gått hur bra som helst. Det här har gått hur bra som helst. Och så slänger in med det här att du kanske bara känner, tänk om jag själv inte är bra. Eller så här, har några sådana typer av tankar kommit? Eller så här?
Alltså, jag har hamnat i situationer där det blir något nytt liksom. Och så kan man ju känna så här, oh, det här är inte exakt det jag håller på med eller kan utan och innan liksom. Men jag tvivlar ju väldigt sällan på mig själv, och jag tror att jag är bra på mycket som jag inte har provat på liksom. Alltså på ett, men snuddar ibland kanske vid liksom vid illusioner eller vid liksom, alltså jag tror ju att jag, ja men 100 meter, jag är nog ändå hyfsat snabb. Jag kan nog ta några liksom, jag kan nog ha något att ge där liksom, att jag tror att jag är snabb, och så vad kan det ta 25 sekunder, inte jag. Alltså jag tror att jag är förmodligen helt värdelös och mycket annat också, så här, saker som jag inte ens har testat, inte ens har liksom ett tillstymmelse till att det finns ett frö till talang, så kan jag ändå internt här så tror jag att ja, men det där är jag nog också rätt vass på om jag bara skulle liksom göra det. Så det är ett självförtroende som är liksom ibland lite osunt, men å andra sidan, om jag inte har det, då skulle jag aldrig prova. Om jag får Mello så här, ja, du ska sjunga och dansa i Melodifestivalen, det är ju så lätt att bara nej tack, det är bra, det vill inte jag göra liksom. Men så ja, men det kommer jag nog klara av. Eller du ska vara, ja, men du ska vara skådespelare i en långfilm. Oh, fy fan, nej, vet ni vad, jag törs inte, för jag är säkert inget bra. Tänk om folk säger att jag är dålig liksom. Men då tänker jag, dels så tänker jag att fan, jag är nog rätt bra. Jag är nog rätt bra på det. Jag gör det. Och sen så med, i bakhuvudet sa jag också, och skiter sig, så behöver jag inte göra det igen. Och det är fine. Det är lugnt för mig liksom. Jag behöver inte leda Melodifestivalen igen. Så det hade jag kunnat göra dåligt. Jag behöver inte göra långfilm igen. Jag behöver inte göra liksom, jag behöver inte skriva en till bok. Jag överlever det liksom. Och det tror jag att gör att jag inte är så jävla noggrann med hur det blir, vilket gör att man kan ta ut svängarna lite och att man är orädd att testa på nya grejer.
Det här du säger nu, David, det är, för er som lyssnar och tittar på det här, det här är så sjukt, sjukt viktigt. Och det är väldigt många som har en utmaning, verkligen tvärtom, att man kan mycket mer saker, men man själv är sin största fiende och begränsar sig själv.
Du ska göra inte det där.
Ja,
du ska,
det kan inte. Eller att man har haft föräldrar som, eller man har haft vänner som har tryckt ner, det har hänt någonting. Eller att man bara själv känner i det här svenska jantelagsamhället.
Stig inte ut hakan.
Stig liksom inte ut hakan, och inte ska väl du kunna det här. Du har gjort det här i 5 år. Varför skulle du kunna göra det här? Och sen jobbar man 40 år där, och sen så ligger man på sin dödsbädd eller och ångrar kanske att man inte har byggt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Så att det här är jättebra grejer som du är inne i. Och säkert en jättestor nyckel till varför du har kommit så långt som du har gjort.
Ja, men det kan man väl säga till alla, att kör bara kör, men se till, då får ni fan inte misslyckas, för då då jävlar kommer du, det var den chansen ni fick att lyckas. Nej, det är värt, och jag har massa liksom misslyckanden, ett liksom ett pärlband av icke-succéer bakom mig, vilket är något att vara stolt över också. Det är helt orimligt att varje grej man gör ska vara guld och ska vara perfektion och vara succé. Utan det kräver att man testar, labbar och misslyckas.
Now it's time for Tre Sista Frågor. Vi kommer till de tre sista frågorna, och då tänkte jag börja med att fråga så här: vilken är den bästa bok du inte läst som du har hemma? Du har köpt så mycket böcker, vilken är den bästa du inte läst?
Ja, men det var, grejen var att det var Alex Schulmans Överlevarna var den bästa bok jag inte hade läst fram tills häromnatten, då jag började läsa den och sen kunde jag inte sluta läsa den. Och jag läste den från perm till perm på en natt. Och så visste jag att den skulle, alltså jag visste att den skulle liksom vara spännande. Jag visste att den hade ett häftigt slut, vilket gjorde att så här, fan, jag kan inte lägga ifrån mig den. Wow. Det var liksom fysiskt omöjligt. Så här, jag visste så här, nu måste jag sova. Men så bara fortsatte jag och tog mål. Jag var ganska glad för att jag gjorde det. Den var väldigt bra. Men sen så är en hel radda böcker som jag inte har läst förstås. Och vad köpte jag senast för bok, Montro? Det behöver inte vara den senaste som är den bästa. Nej, men jag har massa klassiker. Alltså de alla böcker man tror som ska vara bra, men som jag inte har läst. Det är för många. Jag måste sluta bara köpa böcker.
Om man ska göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du rekommenderat folk att göra då?
Sitta in i ett hörn. Alltså motsvarande min den här 2,5 timmars bussresa. Sen är jag för att kunna göra någonting, att kunna skapa någonting, så måste det komma in grejer om det ska komma ut grejer. De som har deras kontor är liksom ett vitt rum med ett skrivbord utan prylar på, och det finns ingen bokhylla, det finns ingen konst på väggarna, det är ingenting. då, det är ett syrelöst rum. Du kan inte, det kan inte komma någonting. Då är det bara din hjärna, men den får bara gå på gamla grejer som den hjärnan har sett och hört för att kunna skapa fram någonting nytt. Du måste ha intryck och se grejer. Så antingen bara kolla på skit, vad fan som helst, eller, men om du redan gör det som jag gör, det för, jag har intryck så jag klarar mig liksom, då är det bara så här, sitt för fan, ta 10 minuter och titta in i ett hörn. Gud vad jag önskar att jag hade de 10 minuterna.
Du vet av jättemycket saker som säkert har stått på någon typ av checklista. Om det inte har stått på din så har det säkert stått på massa andras. Men är det någonting som du vill göra i livet? Alltså om 10 år, 20 år, har du någon dröm som är så här, wow, det här någon gång hade det här varit häftigt?
Nej, men jag har några sådana grejer kvar, men det är ju inte bara, det känns också liksom så här, för på ett sätt är jag verkligen nöjd och jag skulle kunna verkligen säga, men det här är ju grejer som jag har gjort på ett och ett halvt år nu, har jag gjort, eller 2 år, som jag har liksom betat av de här största grejerna liksom. Så jag, det är liksom, å ena sidan är jag verkligen nöjd, men jag är också lite kort i det, jag hade kunnat tänka mig lite mer gott i gott. Jag skulle vilja göra liksom alla, alltså göra en svensk klassiker, inte i sportformen, utan att göra liksom nyårsringningen, julvärd, och så har jag gjort Mello, och så vet jag inte vad resten var. Nu jag började hitta på det här precis nu nämligen. Nej, men jag skulle vilja göra några sådana liksom hedervärda mysiga uppdrag där man också får ha chansen att liksom vara något för väldigt många samtidigt och förmedla jättemycket liksom glädje, värme, trygghet, humor till folk och göra folk liksom glada. Det är kul. Och sen så, men min främsta, och det där låter ju fint, men min främsta drivkraft är pengar.
Ja.
I slutändan. Det är vad det kommer ner till. Och jag vill köpa mig ett, jag vill köpa ett landställe som jag inte, som jag kan ha från och med nu och hela livet, och som barnen kan ta sen. Och jag vill att det ska vara liksom fint på ett visst sätt, och nu jobbar jag mot det.
Men du måste ju kunna tjäna jäkligt mycket pengar på Jönsson Liga filmen för där måste man ju ha en del på biljettintäkterna också. Det måste ju vara så här, går en svin bra så måste det gå bättre för er som är med på det.
Det måste man, säger du. Du tycker, du, det är bra. Jag tar med mig det här. Det hade ju varit kanon. Skådis är inte det bäst, det är inte min bästa affär.
Nej,
är det inte. Det är mer, men det är kul. Men det är kul och det leder till andra affärer.
Ja, verkligen. Och det är mer att man kanske står då för svensk fast.
Ja,
och kör ett race.
Ja.
Ja.
Kloppet i kloppet i kloppet i kloppet. Det är där.
Det enda som är säkert.
I är hela, att man kommer dö.
Ja, det är ändå säkert. Men det som är väldigt säkert också utöver död, som nästan är säkert än död, det är att du och jag kommer aldrig någonsin mötas på svensk fast igen.
Nej, det tror jag.
Du, stort, stort tack.
Att jag har inte fått nyvunnet förtroende för dem heller, så du ska inte bara känna att det var bara du. Jag har bara gjort det där.
Men det kanske
gång.
Var jag som sänkte dig.
Att de bara, vänta, det var de där två...
Nej, men det var så här att det var någonting, du dras med, som det var så här att stod man, blev Hitler på andra världskriget och liksom stod med honom, då var man så här, det var
stod
inte
för
bra.
Nära. Jag stod för nära. Nära. Och så på något sätt,
när det bara var en svart aura där och bara helvete, så var du i helvetet, fast du muntrade upp lite grann, men du muntrade upp från att alla liksom torterades till att de bara brann.
Men det roligaste med historien är det där, för så har jag också haft det. Att sen kommer liksom typ Al Pitcher och säger en grej och alla garvar, så att det går att få dem att skratta.
Ja, men det var kaos. Ja, det var
så
kaos.
Då tänker man sig, ni alla är dumma i huvudet. Ni vet inte hur man skrattar. Fine, jag kör på. Och sen kommer någon annan och bara blubb, och så kommer skratten.
Nej, det var
och,
tortyr.
Ni vet hur man gör.
Nej, men det var ju tortyr. Ja. Och du drog någonting där. Jo, men jag vet vad du skämtade om till och med. Jag drog någon så här fram. Du har ju kollat på det där lite grann, och sen så drog du så här framgångsgrejer, och sen drog du så här, men fan, du går upp tidigt på morgonen eller något sånt där, jag själv är ju så här, check, du käkar kanelbullar eller någonting. Du drog någonting så här åt det, så att, men då lyckades du med det jag missade. Jag var ju inte en av folket när jag var där.
Nej.
Du blev ju en av kanelbullgänget som satt där nere och mäkla. Och nu är jag med hatad arm, men skit jag i.
Men återigen, jag har glömt bort det 100%. Så det är liksom, det är inte en god story som jag har gått och dragit sen dess.
Nej.
Nu har jag börjat komma tillbaka.
Nu har varit mina grejer i mitt huvud. Men jag kommer inte dra den där hästgrejen och galoppera på en scen och alla sitter och får så här kvällningar i halsen och sakta börjar kräka sin påse.
Fullt så illa var det inte heller. Men det var bara... De skrattade inte så mycket. Så kan man säga.
På en timme.
Ja. Nej.
Stort, stort tack att du var med, David Sundin.
Det var jättekul att vara här.
Framgangspodden with Alexander Perleros.
Ja, nu fick du reda i alla fall på vad jag och David Sundin har för förflutet ihop. Men jag älskar honom, och en sak du måste bara kolla på, om du inte redan har gjort det, du måste kolla på min Instagram på promon för det här avsnittet, för det är den stördaste promon jag gjort någonsin. Den var väldigt läskig och vidrig och äcklig och spännande att göra, men gå in och kolla på den promon för David Sundin. Det är bara att klicka på länken i poddbeskrivningen. Nästa gäst efter det här, det är Nikki Amini, och hon är ju en riktig powerbrutta. Jag tycker hon har en jättehärlig story. Den kommer från förorten och bara så här börja jobba på Universal och sen bara få de här toppjobben. Hur har hon gjort för att lyckas få de här toppjobben? Hur har hon gjort för att rätt för att sitta med världsstjärnor och jobba med dem? Så att hon har också en fantastisk inspirerande historia som kommer ut i nästa avsnitt som ni bara också måste lyssna på. Men jag vill verkligen tacka dig för att du lyssnar, för att det är ingenting jag tar för givet, och jag är så tacksam för det. Så att tack att du lyssnar, ha en fantastisk vecka, ha det bäst, hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.